behöver göra någonting åt det där. Och därför så ligger det väldigt starkt på Jussi Östers hjärta att nå dem som ingen annan når, så att Jesu kärlek får nå alla folk. Du kan ta nästa bild. Vi har ett specifikt målområde sen. Det finns ju ett skäl till att vi heter Ljus i Öster, och det är att vi jobbar öster om Sverige. Ni ser de olika områdena. Det handlar om Ryssland, det handlar om Centralasien, det handlar om Kina och Mongoliet, det handlar om Nordkorea, det handlar om Turkiet och också Balkanhalvön framför allt. Där arbetar vi. Du kan ta nästa bild. Ljus i Öster har funnits med ganska länge. En del av er kanske känner till organisationen mer än andra. 1903 startade Ljus i Öster. Då hette det inte Ljus i Öster, då hette det något annat. Men 1903, så vi blir 115 år i år. Det är ganska bra, måste jag säga. Så det här är ingen dagslända, utan någonstans har Ljus i Öster varit med både när det går uppåt och när det går neråt och i alla möjliga tidepoker. Vi är också en allkristen missionsorganisation, vilket innebär att vi inte är knutna till ett specifikt samfund, men vi samarbetar med de flesta samfund i Sverige och också ute i vårt målområde. Du kan ta nästa bild. Hur jobbar vi då? Ja, bland annat så jobbar vi med träning. Att både stötta träning men också vara med och själva hjälpa till med att träna människor så att man kan nå ut med evangeliet i de här delarna. Du kan ta nästa bild. Huvudsaken är sen det här. Ljus i Öster är med och stöttar nationella missionärer. Så det handlar inte framförallt om svenskar som åker ut, utan det handlar om nationella som finns på plats där vi är med och understödjer så att de kan utföra det arbete som de är duktiga på. Just nu så är det drygt 230 nationella medarbetare som understöds av Ljus i Öster. Och det här är hjältarna. Mannen på bilden är från Dagestan. Så ni ser inte hans ögon lite grann, men han arbetar i ett område som är ganska tufft. Dagestan, om ni kommer ihåg, så var det där som Daniel och Paulina Brolin åkte för nu ganska många år sedan, ja, 20 år sedan är det exakt, 98, där de åkte, fastnade i Dagestan och togs över till Tjetjenien och satt i 165 dagar. Där jobbar den här mannen tillsammans med 7 stycken till som vi understödjer. Och så predikar de evangeliet för framförallt muslimer. Och många gånger så kan det vara tufft. Vid ett tillfälle så berättar han en berättelse om en av sina vänner som kommer till tro på Jesus ifrån muslimsk bakgrund och är väldigt evangelistisk. Så han kan inte hålla tyst, utan bara måste berätta om Jesus. Vilket leder till att man vid ett tillfälle misshandlar honom brutalt. Man bryter hans käke på 4 ställen. Alexej, som vi kan kalla honom, som finns här på bild, han kör in sin vän till sjukhuset. Och så tänker han under hela resan dit, vad händer nu med min nykristne vän? Han kommer ju aldrig vilja öppna munnen och berätta om Jesus igen. På sjukhuset så får de reda på att han kommer få, de skruvar i hans käke och sätter fast någon ställning, och de säger att han får inte nu prata på en månad, han får sondmatas och så vidare. Alexej åker därifrån och tänker och gråter i bilen. Gud, vad händer nu? Och då plingar det till i mobiltelefonen, så får han ett sms ifrån den här killen som han har kört in till sjukhus. Och då så när han kollar smset så står det så här: kan du tänka dig att ta med dig Jesusfilmen nästa gång du kommer till sjukhuset? För jag kommer inte kunna fysiskt dela evangeliet på ett tag. Han bryter ut i jubel. Nästa gång tar han med sig Jesusfilmen. De visar den för de andra. Efter ett tag så blir han frisk, den här killen. Han fortsätter frimodigt att vittna. Vid ett tillfälle så lägger han märke till att nu kommer jag bli misshandlad igen. Då faller han ner på knä, så håller han för sina käkar. Och så ber han: Gud, skydda min käke så att jag kan fortsätta att berätta om dig. Det här är hjältarna i vårt arbete. Det tar tag. När vi jobbar i Sverige och inser att vi i Sverige, vi har frihet att berätta om Jesus, men många gånger gör vi det inte. Låt mig ge ett annat exempel också, från en av våra kinesiska missionärer som vi understödjer. Kina är ju ett land som är fantastiskt, där det pågår väckelse utan dess like. Man pratar om 160 miljoner kristna idag i ett land på 1,3-1,4 miljarder människor. Så man kan tänka, ska vi fortsätta att missionera i Kina? Ja, grejen är den att det är framförallt östkusten som är nådd av evangeliet. Men tar man västra Kina, där är det fortfarande 400 folkgrupper som anses vara onådda för evangeliet. Där finns muslimer, där finns tibetanbuddister, där finns buddhister, där finns animister, säkert cyklister också, men det vet jag inte så mycket om. Hur som helst så har den kinesiska kyrkan som har drabbats av väckelse i öst en passion att gå nu till västra Kina. Så man har en vision att nå de 15 största städerna i västra Kina tillsammans 70 miljoner människor. Och så är vi med och stöttar ett 30-tal av de här nationella arbetarna i landet. Vi fick ett vittnesbörd från en av dem som berättade att man hade ett bönemöte på en plats. Ett bönemöte där man egentligen inte får mötas, men man gör det ändå, och för säkerhets skull så öppnar man ett fönster så att folk utanför också kan höra vad det är vi gör. Och i den här samlingen så är det en kvinna som berättar om vad Jesus har gjort i hennes liv. Att Gud har berört henne, att hon har blivit frisk. Ute på gatan så går en kvinna förbi som är muslim, som själv är slagen av sjukdom, har fått reda på från läkare att det är kört nu. Vi kan inte göra någonting mer, du har ett par månader kvar att leva. Hon hör det där vittnesbördet om någon som har blivit helad av Jesus. Så hon går in, hon frågar, kan ni be för mig också? Självklart, säger man. Man ber för henne, man leder henne till tro på Jesus Kristus. Och så upplever hon att hon blir frisk. Hon kommer tillbaka till sin familj, sin man, sina barn. Hela familjen kommer till tro på Jesus, låter sig döpas. Och sen är det allting frid och fröjd fram tills den dagen. Det knackar på dörren. Mannen öppnar och utanför så står de muslimska myndigheterna i det samhället. Och så tittar man på mannen så säger de, är det sant att ni har blivit kristna? Ja, svarar mannen. Då säger de till den här nykristne mannen och hans familj, om ni inte vänder tillbaka till islam så kommer vi att döda er. Vad gör man som nykristen? Vad gör man som gammelkristen, kan man säga sig också? Då fylls mannen av frimodighet. Och så skäller han ut de här ledarna. Och så säger han följande. Ni vet allt om oss. Ni vet att min fru har varit sjuk under alla dessa år. Att vi har gått till läkare. Vi har satsat alla våra pengar. Ni vet detta. Men ni har aldrig hjälpt oss. Vi gick till de kristna och de hjälpte oss. Och så fortsätter mannen. Under alla dessa år så har vi ropat och bett till Allah att han ska göra någonting. Men han har inte lyssnat. Vi bad till Jesus och han lyssnade och grep in och helade min fru. Och så tittar han på ledarna så säger han. Säg mig, varför ska vi vända tillbaka till islam? Då händer det här ofattbara. Att de vänder på klacken och så lommar de därifrån. Och idag är det en husförsamling i den familjens hem. Visst är det fantastiskt? Du kan ta nästa bild. Vi finns också med och stöder olika bibelöversättningar. Det är ju så att en del har inte Bibeln på sitt språk. Och där behöver det se till att de får det. Du kan ta nästa bild. Kanal Hayat kanske en del känner till. Det är en turkisk tv-kanal som sänder kristna program. Både som täcker Turkiet men också Centralasien. Som Ibra och Ljus i Öster är de stora organisationerna från Sverige som är med och stöttar detta viktiga arbete. Kan ta nästa bild. Vi stöder också en del sociala insatser på olika håll. Och bland annat stöttar vi också kristna som blir förföljda för sin tro. Kan ta nästa bild. Slutligen så kan jag också bara säga att vi finns med på lite olika informationskanaler. Har en tidning som jag har med mig som du gärna får plocka med dig. Idag har jag också med mig ett sånt här häfte som du också gärna får ta gratis. 30 dagar i bön för den muslimska världen. Det är ett antal kristna missionsorganisationer som står bakom det här inför Ramadan. Ett väldigt bra verktyg att kunna följa med, be för olika folkgrupper, olika situationer under Ramadan som kommer senare i vår. Följ gärna oss på Facebook, Instagram, där det läggs ut regelbundet också vittnesbörd om vad Gud gör. Kan ta slutligen sista bilden. Slutligen så vill jag också bara uppmuntra lite grann. Det är så här att vi är så oerhört tacksamma för varje gåva vi får. Men speciellt tacksamma är vi för de människor som väljer att gå in och ge regelbundet. Och man kan bli månadsgivare så att det dras via autogiro varje månad. Man kan gå in på en liten summa. Om man inte har så mycket medel så kan man gå in på 50 kronor. Men man kan också gå in på mer. Men det här betyder så oerhört mycket för oss när vi vet att en viss summa kommer in varje månad. Så att är du intresserad av det så har jag information sen. Ska vi göra så att vi bara ber tillsammans innan vi går in i bibeltexten? Herre, jag tackar dig Jesus för att vi får komma inför ditt ord. Och vi ber att du ska beröra våra hjärtan för det som har berört ditt hjärta. Jag ber Jesus här att du ska komma med din helige ande. Att du ska möta oss, förvandla oss så att vi blir mer lika dig. Jesus, vi längtar efter det. Kom helige ande. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte tala lite grann om mission den här söndagen. Det passar väl bra. I Johannes 3:16 så läser vi de här välkända orden. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det där är nog det mest välkända bibelordet i hela Bibeln. Någonstans så sammanfattar det Bibelns budskap. Du kan vänta med den texten en liten stund. Om du bara, du kan lägga fram den där bilden som, så slipper folk att läsa det där än så länge. Det där sammanfattar Bibelns hela budskap. Att Gud älskar dig och mig så mycket att han sänder sin son för att dö på ett kors. Och upprätta dig och mig så att vi kan ha gemenskap med den levande Guden. Jag vet inte när du läser den här texten, men när jag läser den texten så tenderar jag att läsa den väldigt personligt. Så älskade Gud Magnus att han gav honom sin enda son. Och så där personligt är ju evangeliet. Någon har sagt att om du var den enda människan på den här jorden så skulle Gud fortfarande sända sin son till dig. Därför att Jesus dör inte för massan, han dör för dig och mig individuellt. Samtidigt som evangeliet är så där personligt så tror jag också att det är viktigt att inse att texten faktiskt säger världen. Så älskade Gud världen. Det står inte Jerusalem, står inte Galileen, det står inte ens Ursviken, utan det står så älskade Gud världen. Guds hjärta verkar för den här världen. Gud har en världsvision, och det som är viktigt för dig och mig den här söndagen och i våra liv, det är att vi inte förminskar den visionen utan någonstans får tag på det som är Guds hjärta. Och nu kan du lägga på nästa bibeltext. I Uppenbarelseboken kapitel 7 så möter vi aposteln Johannes som har fått en vision av himlen. Han ser in i det som en dag ska komma. Och så ser han centrum av hela universum, just det här som vi läser i vers 9. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer, och de ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud. Det här är centrum av Uppenbarelseboken. Det här är centrum inte bara av Uppenbarelseboken utan faktiskt av hela tillvaron. Centrum, där finns det en tron, och på den tronen sitter Gud själv och lammet, Jesus Kristus. Och det vi ser här, som vi möter här, det är ju att aposteln Johannes får se in att en dag så ska Guds vision slutföras. En dag så ska människor stå inför den här tronen från alla länder, alla folk, alla stammar, alla språk. Och så gör man det som vi är skapade till att göra, tillbe honom som är värdig att tillbedjas. Problemet är ju bara att det är ju på grund av att vi fortfarande väntar på dess fullbordan som vi inte riktigt ser det här än. Låt mig förklara. I Matteus kapitel 24, och du kan byta bibeltexten. I Matteus 24 så säger Jesus i vers 14: och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Alltså slutet då vi möts inför tronen kan inte komma förrän alla folk har fått höra budskapet om Jesus Kristus. Jag läste för ett tag sedan en bok, och sen hade de liksom bara en mening som de stod så här: vad är värre än att vara förlorad? Jo, det är att vara förlorad och inte ha någon som söker efter den. Det är just det som många av de här onåda folken upplever. Det finns ingen som berättar. Guds vision är för den här världen. Evangeliet behöver nå ut till alla folk. Och det här lägger han i dina och mina händer. Och det är just här jag får problem. Alltså förstå mig, inte med det som är Guds plan, inte det som Jesus säger, men någonstans när det ska få sin fullbordan så lägger han det i dina och mina händer. Och så tänker jag, hur tänkte du nu egentligen? Det finns en legend, alltså en uppdiktad berättelse om hur Jesus, när han har fullbordat sitt verk här nere på jorden, så far han upp till himlen, så möter han ängel Gabriel. Och Gabriel är exalterad för han har sett vad Jesus har gjort. Han har sett mirakel, under, tecken. Han har sett korset. Han har förstått uppståndelsen. Så han är exalterad. Så när han möter Jesus så säger han: wow, hur ska nu budskapet om riket nå till alla folk? Har du lämnat en tydlig strategi, visioner? Har du lämnat en tydligt företag, en organisation som ska sprida budskapet ut? Jesus tittar på Gabriel så säger han: jag har bara en handfull lärjungar. Ingen av dem är speciellt välutbildade. Men de ska göra det. Gabriel kommer liksom av sig för ett tag. Men så finner han ord och så säger han: men Jesus, om de misslyckas då, vad är då din plan? Då tittar Jesus på Gabriel så där som bara Jesus kan titta. Med en blandning mellan sanning och nåd, kärlek och helighet. Och så säger Jesus till Gabriel: jag har ingen annan plan. Jag har ingen annan plan. Och det är just där jag får problem. Om vi backar lite grann. Gud skapar världen. Gud skapar människan till sin egen avbild. Han hade inte behövt det. Det var inte så att Gud satt i början, i evighetens början, och någonstans kände sig ensam. Det är ju inte så. Gud är fader, son, helige ande, fullkomlig i gemenskap. De har inget behov på ett sätt, va, av gemenskap. Men däremot i sin kärlek så skapar Gud människan till sin egen avbild. Så gör han det här fantastiska. Han drar människan in i sin egen gemenskap. Fader, son, helige ande. Så att vi ska umgås med denna treenige guden. Fantastiskt. Och så läser vi hur människan väljer att vända Gud ryggen, gå bort ifrån Gud. Och sen resten av Bibeln är ju egentligen ett enda budskap om hur Gud söker efter att upprätta människan igen. För att återupprätta gemenskapen med sig själv. Han väljer ut Noa, han väljer ut Abraham, så småningom ett helt folk, Israel, som är redskap som ska visa de andra folken vem Gud är. Till slut så gör han det geniala. Han går själv i sin son Jesus Kristus. Och så dör han på korset, han fullbordar verket, allting är fantastiskt. Och när det når sitt crescendo så far han upp till himlen. Och så lämnar han uppgiften i en handfull lärjungars händer. Nu ska ni föra det här budskapet ut. Hur tänkte han då egentligen? Hur har vi lyckats då? Ja, du kan lägga upp den där bilden. Århundra så räknar man med att det var en församling för varje 12 onåda folkgrupper. Idag så säger man att det är 1000 församlingar för varje en onåd folkgrupp. Och så kommer den här jobbiga frågan: varför är det då över 4000 onådda folkgrupper? Nu är det en del som kommer ihåg, men Magnus, du sa 6500 nyss. Ja, det beror lite på hur man räknar. Vi kan ta det vid fikat sen om du undrar. Men hur som helst, poängen är, hur kommer det sig att det fortfarande är så mycket onådda folk i våran värld? När det finns så många församlingar för varje onådd folk. Lyssna på följande. De senaste 40 åren så har 1 miljard människor dött utan att ha haft möjlighet att höra namnet Jesus. 30 miljoner människor kommer att dö i år utan att höra namnet Jesus. De går evigt förlorade enligt Bibeln. De har inte ens möjlighet att svara ja eller nej. Oswald Smith, som var en kanadensisk pastor, han sa under sitt liv så här: varför ska vissa människor få höra evangeliet gång på gång när andra aldrig har fått höra det ens en första gång? Gud har en vision för den här världen. Hans hjärta verkar för alla folk. Och någonstans så kommer den här frågan: hur tänkte du, Gud, när du la detta i våra händer? Hade det inte varit bättre om du hade gjort det själv? Samtidigt när vi läser i Bibeln om vår Gud, så är det inte så Gud handlar. Har du tänkt på det? När Gud ska skriva en bok, sin egen bok, så väljer han inte att skriva med ett finger som han gjorde med 10 Guds bud. Utan han väljer att andas sin ande över människor av kött och blod, för han vill samarbeta. När Gud ska förändra den här världen, så väljer han, vadå, att arbeta genom sitt folks böner. Han väljer att samarbeta. När Gud ska ut med budskapet till alla folk, så väljer han att komma med sin ande över människor som du och jag, för han vill samarbeta. Så det här, vi kan ifrågasätta om han, hur han tänker, men Guds plan är samarbete, där vi bjuds in i det stora att se Guds rike bryta fram i den här världen. En dag får vi väl fundera ibland och fråga Gud att hur tänkte du, men Gud vill. Han vill arbeta tillsammans med oss. Frågan är då, vad betyder egentligen missionsuppdraget för dig och mig här idag i Ursviken? Alltså det är ju så här, det är väldigt lätt att liksom siffrorna kommer, det liksom slår och det är så stort. Men vad betyder det för dig och mig här idag? 4 korta punkter. För det första så innebär missionsuppdraget för dig och mig här idag en kallelse att leva ett annorlunda liv. Där vi är. I Matteus kapitel 5 så talar Jesus om att vi är världens ljus och vi är jordens salt. Med andra ord så säger Jesus att vi är kallade att förändra våran tillvaro. Vi ska vara med och förhindra förruttnelsen, och vi ska vara med att på något sätt låta mörkret skingras genom att vi är ljus. Det innebär att du och jag som kristna säger ja till vissa saker som samhället säger nej till. Det innebär att vi säger nej till saker som samhället säger ja till. Det innebär att vi lever ett annorlunda liv. En av våra missionärer, nationella i Centralasien, berättar vid ett tillfälle hur man som en liten församlingsgrupp i ett väldigt muslimskt område börjar snegla på grannskapet där man bor, eller där man har kyrkan. Och så ser man den här soptippen som finns där. En soptipp som inte är tänkt att vara soptipp, men som blir en soptipp därför att det är någon som börjar kasta ett litet papper, och sen är det någon som följer med en burk, och sen så växer det och sen blir det ett helt, en hel soptipp. Och så bestämmer man sig för, låt oss göra någonting åt det här. Man får ta på en grävskopa, man får ta på någon kärra, och så rensar man området, så kör man dit sand och så bygger man en lekpark. Och så öppnar man upp för hela samhället. Och så händer det här fantastiska att muslimerna som tidigare har tittat snett på de kristna, de säger, varför gör ni så här? Ni är ju inte ens muslimer. Och så berättar våra nationella missionär att folk har börjat fråga saker som man inte har frågat tidigare. Man har börjat förstå sig på att vi vill deras bästa bara genom att man lever ett annorlunda liv. Du och jag är kallade att leva ett annorlunda liv. För det andra så handlar detta med missionsuppdraget också om dina och mina böner. Genom att knäppa våra händer, man behöver inte ens knäppa händerna, men genom att vi ber, så kopplar vi tillsammans med den levande guden så att vi kan påverka den här världen. Har du tänkt vad fantastiskt? Ibland så hör man ju en del människor som säger ungefär så här, att världens mäktigaste man, det är USA:s president. Och så tänker man att han har mest makt att bestämma och så vidare. Men det där är ju inte sant. Vid ett tillfälle, Billy Graham dog ju nyligen, vid ett tillfälle så ställer man frågan till Billy Graham, ska inte du bli president? Du har ju all möjlighet att bli USA:s president. Och då så säger han följande på det svaret: varför ska jag stiga ner i position? Med andra ord, jag förkunnar evangeliet. Varför ska jag liksom stiga ner till en mindre maktposition, om man säger så? Faktum är att den som har mest makt i den här världen är den kristne man och kvinna som förstår sig på bönens verklighet och som knäpper sina händer, som ber och är med och kopplar med den levande guden så att nationer förändras. I Matteus kapitel 9 så läser man om Jesus, hur han går omkring i Galileen. Och så ser han människor, så ser han att de är lidande. Han ser dem som får utan en herde, och så bryts hans hjärta. Och så vänder han sig till sina lärjungar, så säger han så här: be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jag tycker det är så fascinerande. Jesus ser behoven och det leder honom till att uttrycka behovet av bön till sina lärjungar. Sen är det intressant om man läser kapitlet efter, för då sänder Jesus ut de 12. Och läser man mellan raderna så förstår man ju, de tog nog Jesus på allvar och började be om arbetare, och så blev de själva bönesvaret. Det är farligt att be om man inte är beredd att gå. Vi kan vara med och be. Jag hörde vid ett tillfälle om en pastor som refererar till en undersökning i USA som säger så här, att den genomsnittliga amerikanske pastorn ber och läser Bibeln mindre än 15 minuter om dagen. Och jag tror tyvärr inte att det är mer i Sverige. Det är klart att när jag får våra rapporter ifrån våra nationella missionärer så lägger jag märke till att bönen betyder väldigt mycket. Det är ofta man skriver om bön och fasta. Det är ofta man skriver om bönenätter. Man skriver om tidiga bönemånar. Bönen verkar genomsyra allt. Och det är klart att när jag reflekterar över och funderar, vad är det som gör att de prioriterar bön så mycket när vi inte verkar göra det i västvärlden? Och det jag lägger märke till, det är att jag tror att de vet att de lever i en andlig kamp. För den är väldigt tydlig för dem. I Centralasien så är det tufft att vara kristen. För en månad sedan ungefär så sitter jag ner med en man som berättar om hur han har fått böter tillsammans med en liten grupp. Så de har 60 000 kronor kvar att betala som skulle betalas in 1 februari i år. 60 000 är väldigt mycket pengar om man tjänar 1 000 kronor i månaden. Man hade försökt att betala av under ett halvår men inte lyckats med så mycket. Varför fick man böter? Jo, därför att säkerhetspolisen hade hittat Nya testamentet på deras dator. Och det var tillräckligt för att säga till dem att de skulle få böta. Nu kunde vi hjälpa till i den situationen och se till att det blev betalt, det som behövde bli betalt. Men det är intressant att möta troende i den situationen, och jag ställde den här frågan: vad händer med den kristna kyrkan i en situation som den när det är ett väldigt tryck? Och då så säger han så här: de som är ytliga kristna, sa han, de lämnar. Men de som är rotade i Kristus, de blir än mer passionerade. Det är det som händer. Och så berättar han hur deras vision är att vi måste plantera fler församlingar i det här området, därför att det finns inga kristna. Vi måste se till att det händer, trots det som de är med om, trots också att myndigheterna har sagt till honom, nu är det fjärde gången vi ger dig böter, nästa gång så är det fängelse. Men de förstår att bönen är viktig, och så ber man på nätterna därför att det är då det är lättast att samlas. Och så ber man, och så gör Gud mirakel. Mitt i den här atmosfären av tryck så går Gud fram. Samma resa så ställde jag frågan till en pastor och sa så här: kan ni berätta om något vittnesbörd? Någonting som har hänt nyligen? Ja, sa han, vi har en grupp som möts. Och så berättar han vad de möts. Och så är det en liten grupp med 7 personer som hade haft en samling i ett hem. Och så berättar han att en kvinna i samlingen, plötsligt får hon ont i hjärtat och lägger sig ner, och så dör hon. De andra märker inte det förrän efter en stund, när man tänker att värst var hon var tyst och försöker få liv i henne och inser att hon är alldeles kall, och inte andas hon och inte har hon några pulsslag, och man blir livrädda. Inte bara det att det är tillräckligt jobbigt att ha en person som har dött i samlingen, men man vet också, hur gör vi mot myndigheter? Vi får inte ens samlas. Hur ska vi liksom göra med den här kroppen? En av dem som är där upplever plötsligt inom sig: gå och be för henne. Men han har aldrig gjort sånt. Så han tänker, det där vill jag inte göra. Men rösten säger igen, gå och be för henne. Men han är inte så frimodig, så han säger till de andra, jag tror att vi ska be för henne. Och sen samlas man runt henne och så ber man och ropar till Gud. Och så plötsligt så reser hon sig upp. Och så berättar hon att hon har varit på en annan plats. Hon har sett en flod. Hon har sett träd på varje sida. Hon har sett berg. Och så beskriver hon det som är evigheten. Som det här händer. Eller också det där vittnesbördet om den där kvinnan som hade fastnat i okkultism. Som började lite grann och sen blev det mer. Och sen plötsligt insåg hon, det här är mörka krafter som försöker att fördärva i mitt liv. Och så går hon till de muslimska mullorna. Så säger hon, kan inte ni befria mig? Och så tittar de på henne och så säger de, det här kan inte vi göra. Vi har inte den auktoriteten. På något sätt så får hon reda på den där lilla kristna gruppen. Jag vet inte hur. Hon går dit och sen beskriver våra nationella missionärer så här enkelt. Och jag älskar de här uttrycken. Hon kom till oss. Vi bad för henne. Hon blev fri. Idag är hon med i församlingen. Där Gud går fram. Men Gud går fram därför att de ber. Jag tror att det vi behöver förstå är att vi lever ju i samma andliga mörker som dem. Det bara tar sig lite andra uttryck. Vi har ju samma andliga krig och därför behöver vi också se bönen som en möjlighet att påverka både vårt land men också hela vår värld. För det tredje så handlar också missionsuppdraget om ditt och mitt givande, våra pengar. Låt mig ställa en sån här jobbig fråga. Hur mycket av dina pengar ger du så att människor ska ha möjlighet att höra evangeliet för första gången? Du kan lägga upp den där bibeltexten från Andra Korinthierbrevet. Andra Korinthierbrevet kapitel 9, vers 8. Där skriver Paulus så här. Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Alltså Paulus talar om att Gud vill välsigna dig och mig så att vi har vad vi behöver. Inte alltid det vi vill ha, men det vi behöver. Och sen så att vi också kan ge till varje gott ändamål. Tänk om det är, lek med den här tanken lite grann. Tänk om det är så att Gud har välsignat dig och mig här i Sverige. För att vi genom våra resurser, våra pengar, ska vara med och slutföra missionsbefallningen. Frågan är då, lever vi upp till det förvaltarskapet? Lever vi upp till det förvaltarskapet? Lyssna på följande siffror. Jag läste en undersökning där man, jag vet inte riktigt hur de kommer fram till de här siffrorna, men på något sätt så har man räknat ut vad den genomsnittliga kristne i världen ger. Så att över alla samfundsgränser, den genomsnittliga kristne ger cirka 2% av sin inkomst till kristen verksamhet. Så ser det ut i världen. 98% behåller vi för oss själva. Nu kan ju det där skifta mellan oss, va? Men den genomsnittliga kristne ger 2% till kristen verksamhet. Lyssna på följande. Av de där 2% som ges så är det bara 5% som går till internationell mission. 95% går till den verksamhet som bedrivs på plats. 5% går till internationell mission. Och det blir ännu värre. Lyssna. Mindre än 1% av det som samlas in, någonstans mellan 0,5 och 1%, går till att nå de onådda folken. Alltså jag vet inte med dig, men när jag hör såna här siffror så känner jag att det skaver. Självklart så behövs resurser i alla möjliga sammanhang. Vi behöver resurser för att ha verksamhet i Sverige. Vi behöver resurser både på det ena och det andra stället. Men 0,5% till det som ligger närmast Guds hjärta. Det är någonting som skaver. Så här säger Oswald Smith igen. Om världsevangelisation är kyrkans viktigaste arbete så borde vi ge mest pengar till det som är det viktigaste. Gör vi inte det, så sätter vi inte heller mission först och vi tror inte heller att evangelisering av världen är kyrkans viktigaste uppgift. Jag tror att vi alla behöver rannsaka oss när det kommer till pengar. Pengar är alltid svårt att tala om. Visst är det så. Det är någon som har sagt det sista som blir frälst är plånboken. Det tar längst tid för den att bli frälst. Liksom. Men jag tror att vi måste våga reflektera kring vad gör jag med mina pengar? Eller mina pengar. Frågan är det Guds pengar som jag förvaltar? Hur förvaltar jag dem? Allt som jag har, allt som jag är Guds. Slutligen för det fjärde så innebär också den här kallelsen till mission också en villighet att säga, här är jag, sänd mig. Om det är så att det fortfarande är 6500 onådda folkgrupper så behövs det fortfarande människor som går. På något sätt. Det behövs människor som säger, här är jag, sänd mig. Och jag tror att det viktiga du och jag behöver göra det är att vi själva ställer oss inför missionsbefallningen och ställer oss frågan, säger jag ja till den här? Jag lyssnade på en amerikansk pastor, 70 år gammal idag, någonstans där. Och så säger han så här, varje år så måste jag ställa mig själv inför missionsbefallningen. Jag måste varje år stämma mitt hjärta inför missionsbefallningen och ställa frågan, är jag villig att gå om Gud sänder mig någon annanstans än där jag är just nu? Och så fortsätter han, därför att det handlar om vem som är min Herre. Om Jesus är Herre i mitt liv så måste jag kunna säga, här är jag, sänd mig. Sen är det ju så här att vi vet, inte alla kommer att gå till Kina eller Uzbekistan eller vart som helst. Va? Så är det ju. Och det har aldrig varit så i kyrkans historia. Men däremot så behöver vi ha den här inställningen, var och en av oss, där vi säger, här är jag, sänd mig. Oavsett om det handlar om Uzbekistan eller om det handlar om ICA i Ursviken. Har ni ICA här? Det har ni, va? Det är Coop. Det är Coop. Om det handlar om Coop. Men hänger du med? Egentligen så är ju inte det viktiga vart vi går, utan att vi går dit Jesus vill att vi går. Även i den tidiga kyrkan så var det så att inte alla lämnade Israel. Men däremot så var det någonting som var gemensamt för alla de första kristna. Och det är att alla var vittnen. Där man gick fram så var man levande vittnen för vem Jesus är. Oavsett var man befann sig. Vid ett tillfälle så läser jag en bok om kyrkohistoria. Och så skriver den här kyrkohistorikern. Han ska försöka förklara vad det är som händer den första kristna kyrkan. Vad är det som händer som gör att det blir sån sprängkraft i utbredningen av den kristna kyrkan i den första tiden. Och så säger han så här. Det enda sättet att förklara det på är att förklara det som ett virus. Det är ett virus som drabbar den första kristna kyrkan. Ett Jesusvirus. Och någonstans när vi kommer till avslutningen av min predikan så tänker jag, jag tror att vi behöver drabbas av det där viruset. När jag tänker själv på de här punkterna, om att leva ett annorlunda liv, om att be, om att ge och också villighet att gå. Så någonstans så känner jag, Gud, jag kommer till korta. Jag behöver drabbas av ditt virus. Så att det inte blir tungt, utan att det sker på ett naturligt sätt. Nu vet ju både du och jag, åtminstone om vi har läst Nya Testamentet, att det står ingenting om ett virus i Nya Testamentet. Men det står någonting annat. Paulus skriver, låt er uppfyllas av den helige ande. Det är det virus vi behöver. Vi behöver bli fyllda av den helige ande så att vi får tag på Guds hjärta. Och någonstans så är alltså kallelsen till mission också en kallelse närmare Jesus. Kallelsen att nå ut handlar om att nå in. Det handlar om att komma till honom och säga, kom med din ande, därför jag klarar inte det här i egen kraft. Jag vill leva annorlunda, men jag behöver din kraft. Jag vill be mer, men jag behöver din kraft. Jag vill ge mer, men jag behöver din kraft. Jag vill gå, men jag behöver din kraft. Och där landar vi den här söndag förmiddagen i en kallelse att låta oss uppfyllas av den helige ande. Antingen för första gången eller 100 första gången, det är egentligen oviktigt. Men det handlar om att öppna sig för honom och bara be honom att komma på nytt så att vi kan göra det som han har kallat oss till. Låt oss be. Jag tackar dig Jesus för ditt uppdrag. Jag tackar dig för det stora uppdraget som du har gett till oss. Och även om vi kan ibland skaka på huvudet och fundera vad tänkte du på, så tackar jag dig för att du har bjudit in oss till att samarbeta med dig för att nå den här världen. Men herre, du ser också hur många gånger vi känner att vi inte klarar av det vi borde klara av. Men herre, jag tackar dig för att vi får komma till dig och be att du ska fylla oss på nytt med din helige ande. Berör oss på nytt med din helige ande så att vi kan vara de vittnen som du har kallat oss till. Vi ber dig om det i Jesu namn. Amen.